Militärledaren Abdurrahmane Tchiani utropar sig i nationell television till statsöverhuvud i Niger efter statskupp och säger att man inte längre kan fortsätta på samma sätt med risken att bevittna landets gradvisa och oundvikliga undergång. Och därför beslutade de sig för att ingripa och ta ansvar. En statskupp har ägt rum i Niger, eller Niger som man tydligen ska säga enligt dig, Boris.
Men jag gissar va?
Jag är svensk så jag säger Niger. Jag knäpper mina händer. Hoppas att det är rätt ut. Niger, det är ett land i Afrika givetvis. Det ligger precis norr om Nigeria. Döpt efter samma flod som Nigeria döpte, floden Niger. Och det är en flod som har givit namn till både det ena och det andra. Så att det är en väldigt inflytelserik flod kan man säga, åtminstone linguistiskt. Niger är alltså en gammal fransk koloni. Det är därför vi skojar om deras namn. Det är ett muslimskt land. 23 miljoner invånare ungefär. Så det är ganska mellanstort land kan man säga. Och det är ett väldigt, väldigt fattigt och eländigt land. De ligger längst ner, eller näst längst ner på FNs Human Development Index. Så att det är liksom det sämsta stället att vara på. Och de har exceptionellt stor andel av befolkningen som inte har till exempel citet. Vilket är ironiskt, för att vi ska prata om det, att Niger har en ganska viktig roll i den internationella energiproduktionsmatrisen. Men på hemmaplan så är det inte så mycket energi, utan det är 18% tror jag läste av befolkningen som har tillgång till elektricitet. Och de lever på liksom $1 om dagen eller $2 om dagen. De här måtten som finns liksom. Så det är rätt eländigt ställe. Även för att vara den här delen av Afrika, så är det rätt, det är riktigt kast land faktiskt. Och de har mycket speciella problem som ett muslimskt land, och alla de här muslimska ruskorganisationerna opererar och har delvis då hittat fristäder ute i öknen. IS, Boko Haram, Al-Qaida, you name it. De har en bas i Niger. Och det mesta av landet är då liksom öken, väldigt glesbefolkat. Men det finns några saker där ute som är av intresse. Och en sån sak som pratas mycket om nu dagarna, det är gruvdrift. Niger är en av världens största producenter av uranmalm. Och det bryts även en hel del guld där. Och förmodligen en hel del annat. Och det sägs, jag tror att siffrorna inte är helt tillförlitliga. Men en siffra som cirkulerar är att Frankrike får ungefär en tredjedel av allt sitt uran till sina kärnkraftverk från Niger. Så att därför blir det stökigt nu när den nya ledningen efter kuppen deklarerar att de ska sluta exportera uran till Frankrike och till USA. Och man kan fråga sig om det är så smart drag. Det verkar som att redan finns det grannländer som är på krigsstigen och säger det här kan vi inte tillåta. Helt säkert uppmuntrade och uppbackade av Frankrike och USA som vill ha sitt uran. Och det är den så kallade ECOWAS-regionen, eller ECOWAS-organisationen. Och det är framförallt Nigeria som är det absolut största och rikaste och mest dominerande landet i den här regionen i västra Afrika. Och också, man kan säga att ECOWAS, det är alla länderna som ligger längs Västafrikas södra kust. Så att längst österut så har du Nigeria. Och sen om du går västerut så har du, ja, längst västerut antar jag att du har Sierra Leone, Elfenbenskusten. Och sen finns det en massa små länder, Ghana, som ligger emellan. Det är ECOWAS-gruppen som har en sorts organisation. Tidigare så var Niger och flera andra länder, de var också med i den här ECOWAS-organisationen. De har blivit utkastade allihop för att det har varit så mycket statskupper. Alla de här länderna som ligger norr om det här sydligaste remsan av länder. Alla de länderna har blivit utkastade av ECOWAS för att de har haft då en serie av statskupper som vi ska försöka prata lite om. Men Nigeria säger att de sätter tillbaka den gamla presidenten, annars går vi in militärt och ställer till rätta. Och ECOWAS säger det, men sen har Mali och Burkina Faso, som är länderna som ligger precis väster om Niger, som också har haft sina statskupper nyligen. De har sagt att de kommer gå in militärt och försvara Niger om det blir en eventuell invasion. Och jag tror också att Algeriet har deklarerat att de kommer ställa sig på Nigers sida. Och Guinea har sagt något sånt också. Det kan bli ganska rörigt det här. Och både USA och Frankrike har militärbaser i Niger. USA använder Niger som en jättestor operationsbas. Alltså både Frankrike och USA, jag tror att de finns där mycket för att bekämpa islamister, för att jobba mot liksom Boko Haram och IS och sånt. USA har en gigantisk sån här drönarbas. Jag har hört det, världens största drönarbas. Så det kan bli lite komplicerat, men det kanske inte handlar enbart om vad som är så smart för Niger eller hur man bäst håller fred. Därför att det ser ut som att den här kuppen är gjord under ryskt inflytande. Wagnergruppen har varit i Niger. Jag tror Prigozhin har varit ute och skrutit och sagt att han var med och gjorde den här kuppen. Och generellt sett så ser vi att Ryssland är generellt mycket aktivt i Afrika just nu. Så man har den här serien av statskupper som har gjorts i de här länderna. Jag tror att det är Mali, Burkina Faso, Guinea, tror en till, precis i den här regionen. Och det verkar som att Ryssland har flyttat fram sina positioner efter varje sån här kupp. Så att det ser ut, jag vet inte, men det ser ut som ett ganska storskaligt ryskt projekt för att ta över gamla västeuropeiska kolonier, framförallt de här gamla franska kolonierna. Och i och med det, ta kontroll över en stor del av världens produktion av uran, som är väldigt viktigt för energiproduktion förstås, men också produktionen av guld, som är viktigt av andra skäl. Kanske bland annat nu när Ryssland och de andra BRICS-länderna har börjat prata öppet om att de ska skapa en ny global valuta backad av guld. Extra intressant att ta kontroll över guldreserverna som finns under marken i Afrika. Ja, de hade också en stor konferens, ett toppmöte i Sankt Petersburg precis helt nyligen för en massa afrikanska länder och Ryssland. Prata om alla sina underbara samarbeten. Och det var ju bilder på Prigozhin. Du vet, han som skulle landsförvisas till Vitryssland lever resten av sina dagar i Minsk. Nu glider han runt på diplomatiska tillställningar i Sankt Petersburg. Minglar med afrikanska potentater och skryter om liksom alla ryskstödda statskupper som han genomför i Afrika. Det är ganska snabbt för Prigozhin att komma till heders igen. Och sen har vi då i samband med den här konferensen då, så utannonserade Ryssland en stor runda av skuldavskrivningar till massa afrikanska länder. Jag tror att de var 23 miljarder dollar och sånt där. Skulder som de bara drar ett streck över. Och mat såklart. Spannmål. Ett skepp kommer lastat med ännu mer gratis mat till fattiga afrikaner. För det är precis vad världen behöver. Om vi frågar vår polare Putte. Mer mat till afrikanerna. Förlåt. Det var... Boris, är det så att Ryssland har en stor kampanj i västra Afrika för att ta över gamla västkolonier och ta över uranproduktionen?
Ja, alltså kampanjen finns ju där. Och det är nästan...
Det är riktiga kalla kriget-vibbar.
Ja, fast det är det. Men det är helt andra förutsättningar. Och ryssarna sköter det effektivare och har bättre understöd på alla sätt och nyttjar situationen bättre. Och det är intressant att titta på kuppen eller förloppet i Niger och jämföra, för det är precis, alltså de följer Prigozhins 10-punktslista exakt, den som upprättades i Mali. Alltså först störtades i Mali fanns då 2020 en stor fransk kontingent som skulle bekämpa terrorism i fem omkringliggande länder, däribland Niger. Och så störtas den folkvalde presidenten. Frankrike ylar i högan sky, men militären sitter kvar. Och sakta men säkert så börjar Wagner då redan 2020 uppenbara sig med enheter i Mali. 2021 så man hade då en civil administration som skulle förbereda nya val, men den fimpade militärledningen och då ylade fransmännen ännu mer, och plötsligt så började uppenbara sig demonstranter på Malis huvudstadsgator med stora skyltar på Putin. Putin är vår räddare, Putin är vår frälsare. Och precis det som händer i Niger nu. Och till slut så packade ju fransmännen ihop i Mali och drog därifrån och flytta styrkorna till Niger. Och nu ser de precis samma sak hända där. Det måste vara ganska bittert. Så ryssarna kör ju det här. Ryssarna med hjälp av Wagnergruppen kör ju det här väldigt målmedvetet. Och erbjuder helt enkelt de militärer som tar makten någorlunda effektiva legostyrkor. Och både militär diktatorn i Mali och Niger är mycket mer intresserade av Wagnergruppen än av de franska hjälpstyrkorna. För problemet med de franska hjälpstyrkorna, det var ju det att till slut så efter två års, mellan 2019 och 2021, så kom de upp i ungefär 60 döda franska soldater. Och det där tyckte inte hemmaopinionen i Frankrike om. Så till slut så liksom började man göra som i amerikanerna i Afghanistan. Liksom man körde drönar och flygkrig mot terroristerna. Vilket gjorde att man hade ihjäl rätt många civila i onöda. Bland annat blev mycket uppmärksammat med att man tog koll på stort civila på begravning eller bröllopsfest. Och då fick man ju opinionen i Mali mot sig också. Och den som har makten både i Mali och Niger är ju inte intresserad av att sitta liksom utlänningar på flygbaser och skickar ut drönare för att bekämpa terrorister. De vill ha stövlar på marken. Och det vill inte Frankrike till slut vara med om. Men Wagnergruppen, det de kan erbjuda, det är ju liksom stövlar på marken. Massgravarna, deras spår i Mali är ju redan väldigt många och välfyllda, och samma sak kommer att bli Niger. Så de passar ju som hand i handske för att lösa inhemska ledares problem. Och de har ju en stor kontingent också i Sudan, kommer säkert att spela en stor roll där. Så att vi ser nog början på ett stabilt turistetablerande i. Och jag ser ju framför mig, du tog förra gången upp det här med, när vi pratade om Prigozjin, Wagnergruppen och Ryssland och midsommarkuppen där, så tog du upp tråden med det kejserliga gardet under romarrikets fall, förfallsperiod. Men jag tror vi mycket väl kan se detta hända i en del afrikanska stater. Jag kan ju se Prigozjin bli kung i Niger, vilket är kanske hans dröm. Och en sak man inte ska glömma bort, alltså här i Europa, så sen kriget i Ukraina bröt ut, så är ju ryska media och Sputnik framförallt totalförbjudna inom EU. Men i Afrika har man ju byggt upp sina positioner oerhört. Man är en av de viktigaste. Sputnik Afrika spelar en väldigt stor roll för att bygga opinion, och också via Telegram då, så att de har förberett marken noga.
Mycket intressant och lite oroväckande. Spännande att ryssarna går fram så aggressivt i Afrika. Samtidigt, jag måste säga att det lämnar lite grann en dålig eftersmak här, men jag förstår att det här handlar om liksom strategi, att det handlar om militär konflikt med väst som man agerar i och så vidare, men jag gillar inte de här grejerna med skuldavskrivningar. Framförallt gillar jag inte att de ska hålla på och skeppa mat till Afrika. Det är en väldigt, alltså om man tolkar den gesten politiskt, så är det ett ganska nedrigt drag. Men vad är konsekvensen av att skicka en massa mat till Afrika? Ja, det är ju fler afrikaner som inte har någon hållbar försörjning. Vad ska de ta vägen? De ska åka till Europa. Så att på det här sättet så bygger Ryssland upp ännu större horder av afrikaner som ska invadera Europa om x antal. Och det är en väldigt fientlig gest gentemot Västeuropa och den europeiska civilisationen.
Alltså där tar du upp en väldigt viktig aspekt av det som händer i Afrika, vilket gör mig lite dyster till sinnes. Alltså precis de här faktorerna, för att jag har ju ändå under hela Ukraina-kriget hoppats på ett slags liksom att de största europeiska staterna ska säga, nej men nu sätter ni och förhandlar, vi kan inte låta ett krig pågå på europeisk mark som USA drivit fram, nu sitter ni ner och snackar, och att man ska kunna överbrygga konflikten Tyskland, Frankrike, Ryssland, att de ska stå enade. Chansen minskar ju väldigt mycket till det, alltså allt det här Putin gör i Afrika, det är ju en krigsförklaring mot Frankrike. Man driver dem ur deras afrikanska fästen. Och det är någonting som fransmän har ganska svårt att förlåta. Så det gör mig dyster till sinnes. Lika dyster som tanken på fler spannmålsgödda afrikaner som kommer hit.
Ja, Men du som är en kännare av Frankrike, Boris, hur kommer de att reagera? Frankrike är ju ett afrikanskt imperium. De kan ju inte bara liksom lägga sig ner och ta det här. Ryssland knycker deras kolonier och deras uran. Eller?
Nej, de kan alltså... Det där är dubbelt. De kan ju inte det. Ofta när man talar som en fransk om Frankrike som en kolonialmakt, då märker man att folk tycker att men det, liksom, det där får de glömma, att det var en kolonialmakt en gång i tiden. Alltså Frankrike inte, var inte en kolonialmakt i Frankrike, de var kolonialmakten. Tittar man på en karta från kolonialtiden så dominerade de ju hela jäkla kontinenten, alltså ordentligt, fram till 1960. Och därefter så lyckades de ju knyta upp väldigt många länder under de Gaulle, så att de hamnade i ett klientberoende. Så det franska imperiet är ju väldigt levande. Men nu är ju hemma opinionen splittrad. Alltså man har väldigt många politiker som säger: vi skiter i de gamla besittningarna i franska ekvatoriala Afrika, Sahelområdet. Vår business finns med staterna i Nordafrika. Det är viktiga. Och det är ju, väger ju tyngst för Frankrike. Och sen när det gäller andra affärer i Afrika, så har det ju faktiskt blivit så att Angola och Sydafrika är Frankrikes stora partners. Och de här andra länderna där man har mer ordentlig militär närvaro, de har minskat i ekonomisk betydelse. Så att det finns en falang i fransk politik som säger att det där ska vi släppa. Och så finns det den härligt storfranska som säger att ja, men det är vi som har civiliserat de här länderna, vilket man inte ser mycket av i fallet Niger till exempel. Men det finns ändå 40 000 franska företag verksamma i Afrika och i stor del i de här väst- och ekvatoriala Afrika. Så att och så finns det en motsättning mellan politiker och militärer. Alltså militären gnölade ju direkt när Macron började ge order om att mindre stövlar på marken, mera drönare och flyg. De vill ju liksom ut i bushen och kriga, för de har ju varit bra på det och tränat ordentligt. Sen 1960 har Frankrike gjort 122 militära ingrepp och interventioner i Afrika. Det är lite imponerande. Och där, nu gnölar jag generalerna om att det är liksom inte, det är inte franskt manligt att skicka drönare mot fienden. De vill skicka fallskärmsjägare. Så att det kan bli jätteintressant inrikespolitiskt hur man reagerar på det här att man drivs ut av Wagnergruppen.
Vilket är nästa afrikanska land som får en Prigozjin-kupp?
Jag tror de kommer att satsa stenhårt på Sudan. De har mycket folk där. De har enats med en av fraktionerna som vars väpnade styrkor till stora delar har gått upp i Wagner-Sudan. Sudan är rätt viktigt, så att jag tror det är där man kommer att fokusera.